En podcast från Aftonbladet.
Nu är det mindre än 4 månader kvar till valet och våra partiledare har börjat sätta sina roller. Men har de valt rätt roll att spela? Kan Ulf Kristersson älska sig till en valseger? Måste Jimmy Åkesson gå tillbaka till rollen som gapig snubbe för att överhuvudtaget synas? Behöver Nooshi Dadgostar ta ett chillpill och räkna till 10? Familjeterapeuterna Lena Melin och My Råväder släpar upp partiledarna i analyssoffan. Det här är Aftonbladets politikpodd, en runda till, med mig Soraya Hashim. Hallå vänner.
Hallå.
Hej. Senaste stoppet på berg- och dalbanan som är NATO är att Magdalena Andersson är i USA för att träffa president Biden. Vad hoppas hon få ut av det, Lena?
Ja, du. Jag tror att dels är det väl att de på nytt vill prata om de här ömsesidiga försvarsförpliktelserna. Men sen tror jag väl att mycket fokus kommer att ligga på de här upptonande, vad ska jag säga, problemen med Turkiet som då har sagt att de inte tänker acceptera Sverige och Finland som medlemmar i NATO under vissa förutsättningar.
Turkiet kommer att kasta lite grus i maskineriet. Är det krångligt det här, My? Eller kommer det gå att lösa ganska snabbt?
Jag vet inte om det kommer gå snabbt. Även om det är de signalerna som kommer från Bryssel i alla fall. Men det är väl i sig deras jobb att säga det. Men det är väl krångligt, men det kommer väl att lösas. Eller kommer att lösas.
Man har ju ganska lång tid på sig, ett år eller så.
På tal om NATO så har ju liksom frågan om NATO har gett våra partiledare chans att synas och höras extra mycket den senaste tiden, vilket är himla praktiskt eftersom det är val om mindre än 4 månader. Och jag tycker de börjar bli allt tydligare i sina roller som de nu tänker spela i valrörelsen. Så idag är jag nyfiken på vilka roller våra partiledare har antagit, hur dessa roller tjänar dem i gruppen av partiledare och hur de förlorar på dem. Gruppdynamik är inte helt enkelt och här kommer ni in. Idag ska ni få idka KBT i rollen som familjeterapeuter. Vi ska på en släktmiddag med några av partiledarna och med all den makt vi har här i podden så har jag bestämt att vi har placerat alla partiledarna i en och samma familj. Så ni ska få analysera och hjälpa dem. Accepterar ni uppdraget?
Ja.
Låter
svävan, måste jag säga.
Ja, okej, det låter så tveksamt. Det här kommer bli bra, jag lovar. Vi kommer ro det här i hamn. Runt middagsbordet sitter alltså några av huvudpersonerna i det här familjedramat som är valrörelsen. Vi kan börja vid ena huvudändan av bordet. Där sitter Moderaternas Ulf Kristersson. Är han pappa i det här scenariot? Är han familjens fader?
Ja, men han har ju egentligen fått vara den här riktiga vuxen i rummet. Och stå bredvid Magdalena Andersson och resonera lugnt och framhålla att han hade rätt, men han behöver inte gnida in det ansiktet på de andra. Och det passar honom, jag tycker han kom till sin rätt.
En fader?
I det här sammanhanget. Ja, men en pappan.
Ja. Då. De senaste veckorna har ju varit en väldigt kärleksfull pappa. Han och Magdalena Andersson har ju verkligen inte varit rädda för ganska grov PDA, alltså public display of affection. De visar sin kärlek väldigt offentligt. Vi kan lyssna lite på hur det har låtit.
För denna samsyn vill jag framföra min uppskattning till Magdalena Andersson. Det är väl känt att våra båda partier kommer in i de här frågorna med olika perspektiv och olika syn på Sveriges roll i världen. Men vi har sedan Rysslands allt mer hotfulla agerande under hösten, efter Lavrovs utpressningsbrev den 17 december och den ryska invasionen den 24 februari, haft regelbunden kontakt. Jag har satt stort värde på de samtalen och jag vet att de kommer att fortsätta.
Jag tycker det är väldigt bra att Ulf Kristersson också använder sina kontakter i det här läget. Jag tycker också jättebra att du har varit i USA och kunnat träffa medarbetare i Vita huset.
Den här kärleksattacken som Ulf håller på med, varför gör han så, Lena?
Ja, jag tror han har lite svårt att värja sig från Magdalena Andersson faktiskt. Hon håller ju på att försöka krama ihjäl honom. Och han har lite, det här ämnet gör ju det också svårt för honom att visa en annan attityd än en ansvarsfull för landet. Alltså det är inte så att han kan ställa sig bara skrika som en treåring, utan här är han tvungen på något vis att spela den här rollen av, jag tycker det skulle vilja säga lite toffelhjälte faktiskt i förhållande till husfrun i den här, på den här släktmiddagen, nämligen Magdalena Andersson.
Men den här strategin han har, är den smart eller kan den lägga fällben för honom?
Nej, men jag tror inte han har jag tror tyvärr inte att han har så mycket att välja på, för det här är inte en fråga där de kan hålla på och kivas. Det vore ju förödande för landet. Men det ställer ju till problem på lite sikt, därför att han måste ju vara någon slags sån här, vad ska jag säga, antingen Stålmannen eller Fantomen som snabbt byter kostym från en helt vanlig man till någonting annat när han ska hoppa på henne då plötsligt.
In i telefonhytten, ja. Dra av sig. Ja. Okej, så att han kommer liksom behöva kunna attackera henne längre fram, och då blir det komplicerat om han har varit så himla gullig nu.
Ja, alltså det är en mycket svår balansakt att gå från enighet, och det kommer ju han behöva visa ända in i valdagen i den här frågan, till att bli en som säger att allting annat som Magdalena Andersson har gjort är helt fel och dumt.
Ja. My, är det någon särskild fråga som den här nussigheten kan bli extra svår för honom längre fram?
Nej, men det blir ju svårt, för det som han säljer in, det är ju förändring. Alltså ett maktskifte och en förändring. Och det blir ju svårt när man i ena änden ska stå för den här otroliga enheten som Lena beskriver här. Å andra sidan så ska man liksom gå åt henne då i det här med gängkriminaliteten och olika andra politiska frågor. Och där blir det ju just gängkriminaliteten, där man ändå står ganska nära Socialdemokraterna. Det blir ju liksom mindre, vad ska man säga, det finns ju mindre trovärdighet i att ha stora skillnader och gå till val på förändring när man är ganska lika i många sakfrågor, och halva det politiska fältet nu handlar om att de är eniga. Så att det är ju väldigt en komplicerad väg framåt.
Alltså jag tycker det känns lite som att han har råd att vara så här nussig och varm nu, eftersom Ebba är den som bråkar och vevar från det blåa blockets håll i de här familjedebatterna, och då kan han vara lugn och vuxen. Håller ni med mig om det? Att det är mer hon som liksom är där?
Det har det varit hela tiden.
Men till sist är det ju så att i en valkampanj så man kan missligen vara lite generös mot sina kompisar, men till sist då finns egenintresset, är det enda som gäller.
Så han måste börja ta sina fighter, ja. Själv.
Ja, absolut.
Som de erfarna familjeterapeuterna ni är, vad skulle ni rekommendera honom att göra då för att stå som segrare i de här familjediskussionerna? Han kan ju inte gärna älska sig dit. Hur ska han bryta sitt mönster?
Men jag tror han måste komma på ett väldigt bra pedagogiskt grepp för att förklara för väljarna varför han och Magdalena Andersson eller Socialdemokraterna och Moderaterna är så otroligt överens i den här frågan och låter som de ska närmast gå och gifta sig, till att de inte är det i andra frågor. Och det är inte helt lätt. Men jag tror att veckor han har ledigt här i sommar får han väl öva på det där.
I andra änden av bordet har vi Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Hon låter ju då som modern i vår familj utifrån hur du beskrev henne, Lena. Hon har ju nu lotsat oss genom utmaningar som pandemi, krig, skenande el- och matpriser, inflation och nu NATO-medlemskap. Finns det några nackdelar med rollen hon har nu, My?
Ja, men hon valdes ju med att det fanns ett hopp att hon skulle göra socialdemokratin tydligare. Efter flera år i regering, efter januariavtalet som gjorde det svårt att se vad socialdemokratin stod för, att hon liksom skulle utkristallisera de här socialdemokratiska frågorna. Vad bär den socialdemokratiska politiken i sitt sköte? Det skulle liksom bli tydligt. Det skulle vara mer välfärd, det skulle vara mer den här bilden om att man tog en vänstersväng eftersom det efterfrågades i delar av rörelsen. Men istället har det ju blivit försvar och NATO, så det är ju fortfarande det här. Krisstatsministern gör ju att det blir ändå lite fortfarande svårt för henne att visa vad socialdemokratin i sig står för. Alltså när man inte är en så här krisstatsminister, utan när man bara är en partiledare för Socialdemokraterna.
Mm. Håller du med om det, Lena?
Ja, delvis. Alltså hon, den här valfilmen som Susanna gjort som bygger på henne, den handlar ju mycket om helt andra saker.
Vi blir starkare när vi håller ihop. Det är inte självklart för alla. Riskkapitalister plockar pengar ur välfärden. Hänsynslös kriminalitet, klimathotet. Vi kan bättre.
Och där de tar fasta på henne som ung och simmerska och man ska slåss och man ska jobba. Alltså slåss för kämpa.
Inte ute på stan.
Inte slå varandra i huvudet. Men... men sen har ju hon ett annat mycket stort problem i valrörelsen och som ju kommer att bli större och större ju närmare vi närmar oss valdagen. Och det är ju det här att Ulf Kristersson har ett lag. Han har fyra partier bakom sig som säger att vi vill ha Ulf Kristersson som statsminister. Magdalena Andersson har inget parti mer än sitt eget som säger att de vill ha henne som statsminister. Inte än. Dessutom har hon två partier som skulle kunna då ingå i hennes regeringsunderlag som redan har deklarerat att de tänker inte rösta ja till en statsminister för en regering som de själva inte ingår i. Och därutöver finns Centern som inte har gett ett pip ifrån sig i denna fråga. Där har hon ett jätteproblem. Och det kommer hon pressas på.
Jag tror att hon får gilla läget bara som det är. Alltså det kostar ju att vara statsminister. Det går ju inte att komma undan det, särskilt inte i det här läget som det är nu. Och det är inte så mycket med att göra. Suck it up.
Suck it up, okej. Okay. Vid vårt middagsbord sitter även Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Men som ni ser sitter hon lite halvt upprätt på stolen och vägrar äta det som bjuds. Hur skulle ni beskriva hennes roll i den här familjen?
Jag ska säga att hon är en ingift ny flickvän.
Okej. Okay.
Ja, men den här personen som gärna konfronterar alla knäppa saker som en familj gör som man ser så tydligt när man kommer utifrån.
Och ska förklara hur man ska göra rätt istället.
Ja, man har sett den rätta vägen.
Oj, 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 den är farlig den rollen.
Den är kul. Den är kul att konfronteras med.
Vem är den kul? Hur funkar hennes strategi då, Lena, vad tycker du?
Alltså i de tillfällen där hon haft möjlighet att få inflytande så har hon ju fått det. Hon har utnyttjat de tillfällena.
Marknadshyrorna i somras och sådär, tänker
jag. Ja,
du,
och sen pensionerna i höstas.
Ja.
Men, i så mått har det ju fungerat väldigt väl. Å andra sidan kan man säga att vad hon har utmärkt sig för då är ju att vara en extremt jobbig lilla syster till Magdalena Andersson. Ett sladdbarn som inte alls... Jag beter sig. Och jag tror att i längden är det ingen bra strategi. Därför att Magdalena Andersson har ju redan sagt att om hon skulle bilda regering så skulle hon hellre ha med Centern än Vänsterpartiet. Så det är ju lite tråkigt för Nooshi att hon har gjort sig känd som någon som är jävligt jobbig att ha med att göra.
Men du skrev ju en text för några dagar sedan om att Nooshi och Ann Linde hade rykt ihop efter en debatt i Studio 1. Nu i veckan bara. Vad var det som hände?
Nej, men de hade ett meningsutbyte om Turkiet i slutet av en sändning och så stängdes lampan av och sen så rökte de ihop. Och jag skulle vilja säga att det är två konfrontationsfriska personer som möttes. Det var inte bara Nooshi Dadgostar, det var Ann Linde också.
Svingades knytnäven? Alltså pass bråk var det?
Det var ganska högljutt ändå och det var att alla som stod där framme backade snabbt därifrån.
Alltså andra...
Det var ändå ovanligt, det är väldigt sällan man säger att jag har aldrig sett den här typen av liksom högljutt konfrontation. Du vet när det inte är lampan är på.
När micken är avstängd.
Ja, men precis, liksom. För vanligtvis så kan man ju ha väldigt höggöra konfrontationer för att det är liksom en politisk debatt.
Mm.
Men att man har det så här efter för att man blir ovänner och bråkar för att man bråkar, inte för att man liksom har en politisk debatt.
Det är lite uppfriskande ändå, ja, att man liksom, så här, folk verkligen brinner för det de håller på med.
Ja, men jag säger inte att det är fel. Jag tyckte bara det var intressant och jag tycker också så här att, Det finns väl högt tonläge och det finns högt tonläge och den politiska debatten den tjänar inte på att man får bara bråka tycker jag utan det är ju redan ganska högt polariserande tonläge.
Men så får jag gissa då att er strategi som ni vill rekommendera Nooshi är att hon ska hia sig lite, att hon kanske ska välja sina strider. Är det det? Att hon inte behöver springa på varje boll?
Nej, fast å andra sidan tycker hon och hennes parti att det är mentalt annorlunda. Det är svårt att låta bli att säga det.
Mm.
Men kanske ska jag ibland göra det på ett lite mindre konfrontativt sätt, därför att man, i politiken får man ju ändå välja sina strider.
Ja, och som du sa, att det kan få effekten att andra inte vill samarbeta med en sen. Att man gör sig omöjlig.
Och därför så kan man ju trona ner sin kritik eller inte göra så fruktansvärt stort nummer av den ibland. Och ibland är det jätteviktigt för en. Då, det är klart att då får man ta fram de här skarpladdade vapnen.
Mm, mm. Ja, men jag håller med Lena. Det är ju det är inte så att Vänsterpartiets kritik skiljer sig från nu och tidigare med Jonas Sjöstedt. Det bara framförs på olika sätt.
Vi går vidare till Annie Lööf. Hon sitter mitt emot Norsi här vid vårt middagsbord. Vem är Annie i den här familjen, tycker ni?
Man typ någon moster eller faster, så här lite, ja, voice of reason.
Ja, stora syster tänker jag. Men voice of reason, helt klart.
Min bild, nu får ni hålla i er. Min bild är att... jag ser att du gör det. Min bild är att det inte går så himla bra för henne att försöka få till den här breda mitten som hon så gärna vill ha. Att hon just nu bara sitter och puttrar där i sin rävsax mellan ett block som samarbetar med SD och ett block som samarbetar med Vänsterpartiet. Och hon vill inte ha med någon av dem att göra. Jag upplever att det här gör henne identitetslös och därmed även maktlös. Men jag vet att ni tycker jag har fel. Lena, rätta mig gärna.
Nej, men du har inte fel.
Har jag inte det? Jag trodde du skulle säga att så här, nej, men hon sitter ju på all makt.
Nej, det gör hon ju inte alls. Utan hon har ju väl, hennes inflytande, eller Centerns inflytande, har ju radikalt minskat med i och med att januariavtalet föll då i somras. Och nu får ju Centerns, så att säga, inflytande begränsas till frågor där Centern antingen gör upp med högeroppositionen eller med regeringen och ett annat parti, eller två. En fråga där Centern kommer att ha utslagsröst kanske är den här pensionsfrågan, där det finns då ett förslag från högeroppositionen och det finns ett från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Och det här handlar om i runda slängar 1 000 lapp per pensionär då. Och där kommer Centern lägga ett eget förslag som ju då naturligtvis inte kommer att gå igenom.
Men jag tycker det här är ett bra exempel på när deras strategi faktiskt fungerar. För vad de har krävt är ju att man ska ta tillbaka frågan till pensionsgruppen och förhandla om det här pensionsförslaget. Och i pensionsgruppen sitter ju alla partier då utom Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet. Så det här är ju en av få frågor där hon har den breda mitten samlad i ett forum, pensionsgruppen.
Just det.
Så där hon kan få flytta frågan till den breda mitten hon drömmer om. Men det här är ju en av få frågor där det här faktiskt fungerar.
Två saker. Det ena är, ni menar alltså att jag inte har fel, att jag har rätt. Och då känner jag nästan att vi måste lägga ner den här podden för att jag kan för mycket nu. Men det andra jag tänkte på var, så om jag förstår det rätt, så är hennes strategi genom att liksom sitta kvar i den här rävsaxen emellan, så kan hon få ut andra saker.
Ja, men vad de har är att de har ett väldigt starkt ideologiskt fundament för sin position. Och det finns ju en styrka i det också. Och det är ju att man är det enda borgerliga partiet som inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna. Och att man kommer att stå fast vid det, i alla fall för nu. Jag vet inte om det här är någonting som kommer att hålla i all evighet. Men i alla fall för ett tag framöver och över det här valet. Så på det sättet håller jag kanske inte med dig om att hon är identitetslös. Mm. Utan att det finns en ganska tydlig identitet ändå, och det är liksom den här ideologiska identiteten.
Men när kan den här strategin bli till nackdel för henne då?
Men jag tror inte att det är någon strategi. Det här är någonting de har hamnat i.
Men alltså, hon skulle ju kunna ge upp och säga Jimmy får väl vara med.
Det går ju ut på att ge framgång. Det är själva idén med att ha strategi.
Men det får det hon väl genom att...
Det här kommer inte genom en utdelning.
Du tror inte det?
Nej.
Okej. Ja, men
det är ju precis vad du sa alldeles för 5 minuter sedan.
Ja, men du ska inte lyssna så himla mycket på mig. Sluta med det. Lägg av med det. Så Annie, vad ska hon göra nu då? Ska hon bara hålla fortet? Sitta still?
Ja, alltså jag har lite svårt att se hur hon ska komma ur den här knipan faktiskt. Mm. Eller inte bara lite svårt, jag har väldigt svårt.
Ja. Nej, jag håller med.
Ja. Vi går vidare. När vi tittar runt vårt bord så sitter det en kille där som har blivit allt tystare de senaste middagarna. Han har varit ganska gapig förr i tiden, men det är som att han har slutat veva så mycket med armarna och mer lutat sig tillbaka i sin stol och låter pappa Ulf och Ebba Busch sköta snacket. Jag menar såklart Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Vad är hans titel runt det här bordet?
Jag tänker att han är så här brossans kompis. den där eviga singeln som hänger på. Det är liksom, han är en del av familjen men ändå inte.
Ja.
Han är alltså, jag med. Tänker mer på någon avlägsen släkting som han egentligen inte vill ha där.
Men ändå är han där. Får jag ta en portion till, tack. Ja. Hur går det för honom egentligen nu för tiden?
Det går dåligt.
På vilket sätt?
Ja, alltså opinionssiffrorna sjunker för Sverigedemokraterna. De ligger nu under sitt valresultat enligt våra mätningar. Och det är ju en fullständigt unik upplevelse för Sverigedemokraterna om man tittar på deras riksdagshistoria. I valet 2010 kom de in i riksdagen. I valet 2014 mer än fördubblades deras röstetal. Och 2018 så gick det med alla mått mätt jättebra. De ökade med ungefär 6% procentenheter. Själv tyckte de att det var ett uselt val.
Mm.
Eller själva tyckte de det. Men nu ser det ut som det riskerar att de riskerar att backa. Och det har ju de inte varit med då om under sin riksdagshistoria.
Och vad beror det här på?
Ja, det beror ju på att dels att Sverigedemokraterna har putsat sin fasad. Det beror på att de andra partierna i viss mån har adopterat delar av, inte delar av deras politik kanske, men i alla fall de här frågorna har de, som Sverigedemokraterna ett tag hade närmast monopol på, har de inte längre monopol på.
Nej.
Och ja, just den här putsningen att de också verkligen vill vara ett parti som har makt och inflytande och därför måste betraktas som pålitligt av andra partier.
Så de här rösterna som flytt, men de rösterna de inte har längre, vart har de tagit vägen?
Ja, en del har ju gått till Moderaterna som ökar lite grann.
Det pågår ju också en identitetskris inom Sverigedemokraterna. Det här med att man har haft en position, att man har varit den eviga oppositionen, att man alltid har kunnat komma med ett eget förslag i slutändan av en debatt, att man alltid kunnat säga att alla andras förslag är dåliga men vi har det enda rätta förslaget. Och nu så kan de inte göra det längre. Nu måste de liksom hålla sig på en spelhalva. Jag tror att det är ju inte bara en identitetskris för partiet utan också för deras väljare, som många har ju varit de här misstroende rösterna, och att man liksom tror att Sverige gått sönder eller att man är liksom besviken på systemet och sådär. Och nu så blir Sverigedemokraterna en del av systemet på ett annat sätt och de måste liksom identifiera sig med det. Så att jag tror att den där förändringen när man går från, han kanske håller på att bli ihop då med någon i familjen, kommer närmare familjen, om vi säger att han är den där liksom avlägsna släktingen, inte brorsans kompis, att nu så kommer han bli ihop med dem på riktigt och då kommer han att vara en del i familjen, och det är också en annan roll att spela och den är inte helt lätt att inta.
Så det enklaste hade ju varit att bara ställa sig utanför och börja gapa igen, för att, alltså så som han gjorde förut, för att få uppmärksamhet igen. Men då kommer han ju inte få igenom sin politik. Så vad ska han göra?
Det skulle han ju få ändå. Jag tycker på ett sätt att det är lite märkligt, den här nya rollen de har, att de har blivit så otroligt följsamma. För de behöver ju inte vara det egentligen. Vi ser små brottstycken när de försöker ha liksom lite radikala förslag, som när de var ute i det här Skäggetorp och sa att man skulle skicka ut familjer till brottslingar och sådär. Liksom lite mer radikala förslag. Ja. Mm. Att det liksom var lite mer högljutt. Vi ser ju ändå sånt. För att i slutändan så spelar det ingen roll om de är så här högljudda eller inte, för att de är ändå det enda sättet för Ulf Kristersson att bli statsminister. Så att jag tycker på ett sätt att det har varit lite konstigt att de har försökt att bli så otroligt samarbetsvilliga.
För han har råd att inte vara det.
Han har råd att inte vara det.
Ja, fast det beror ju på vad han har. Det vet man ju inte om han har råd eller inte, skulle jag vilja säga. Om han nöjer sig med att vara ett stödparti, Då kan man säkert liksom vifta med armarna och gapa och skrika. Men har man ambitionen att bli något mer, då måste man ju uppfattas som pålitligt. Alltså att man håller ingången att avtal inte babbla för mycket. Och då ställs det andra krav. Och det är lite de som man kanske har anpassat sig till redan.
Men då kanske han också förlorar en del av sina röster.
Så kan det vara.
Ja.
Men man ska ju också komma ihåg att de som aktiva inom Sverigedemokraterna är ju inte av samma kaliber nu som de var 2010.
Nej.
Utan nu är det ju folk som liksom vill, inte bara vill stå och snacka och hålla på, utan de vill ju få genomslag för vilket politikområde de nu än ägnar sig åt.
Vi har en överraskning också vid vårt matbord idag. En som inte alltid äter med den här familjen men ändå tillhör den. Hon har spelat och spelar en stor roll i NATO-cirkusen och har absolut förtjänat en inbjudan till bordet. Utrikesminister Ann Linde. Vem är hon i familjen Annorlunda?
Ja, men hon känns ju också som någon sån här faster eller någonting som ganska lite av en karaktär kan man väl säga.
Mm. Ja, jag håller med. Någon som är har en högljudd fläkt av kontinenten och bullrar in.
Betyder det att hon dricker ganska mycket vid bordet?
Ja, det vet jag inte. Jag har inga sådana referenser till familjemiddagar. Men jag har däremot många upplevelser av bullriga människor som stormar in.
Från kontinenten, okej.
Okay. Och tycker till saker.
Men hur tycker ni hennes roll har förändrats sen Stefan Löfven satt på Magdalena Anderssons stol?
Inte alls tycker jag. Men däremot har hon ju märks mycket. Och framförallt den senaste tiden på grund av det här med NATO. Sen hade hon ju ett väldigt arbetstyngt år bakom sig innan när Sverige, det vill säga hon, var ordförande i OSSE. Hon for runt som en värsta Carl Bildt.
Mm. Hon sliter för pengarna, gör hon inte det?
Ja, det måste man säga.
Ja. Det finns ju såklart andra politiker och partiledare också, som jag hade sagt om jag jobbade på public service. Men det gör jag inte, och de kommer vi få anledning att återkomma till någon annan gång. Lena och My, ni är entledigade. Tack för idag.
Tack själv. Tack.
Nu får ni gå i egen terapi till nästa vecka.
Det behövs.
Ja, det gör det. Alltid. En runda till är slut för idag. Och vi som har gjort programmet är som vanligt producent Olivia Svensson. Experter är Lena Melin och My Råbeder. Och jag heter Soraya Hashim. Ha det gott. Hej, hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.